Linnea läste ju texten från Höga visan där, ja. Och det var ju översättningen ifrån 2000. Och den skiljer sig lite grann faktiskt ifrån översättningen från 1917. Varför man har gjort ändringarna så vet jag inte riktigt. Man har goda skäl till det säkert. Det finns säkert olika, kanske olika varianter på de här gamla texterna. Och så väljer man olika. Men så här står det i alla fall i 1917. Ty kärleken är stark som döden. Dess längtan obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken så skulle han ändå bli försmådd. Det här är ju en text som jag brukar använda när jag viger människor vid bröllop och så här. Jag tycker nog ändå att de kan göra sig ganska bra tillsammans, de här tolkningarna av den hebreiska grundtexten. Alltså, där Linnea läste så står det, om man skulle vilja liksom ta allt man äger och försöka att köpa kärleken eller få den genom det man äger liksom, så säger Linnea Stäck, det kan man förstå att det är så. Vem skulle ringakta en sån människa som skulle vilja det? Det är fullt begripligt. 1917 är lite mera, lite hårdare i tonen, utan den säger att även om man skulle försöka köpa kärleken med för allt han äger så skulle han inte lyckas. Han skulle bli utan i alla fall. Hur som helst, det är ganska vågat grepp, eller hur, rent pedagogiskt, att jämföra kärleken med döden och lidelsens glöd med graven, eller hur? Dödsriket. Alltså Melodifestivalen pågår ju för fullt nu, eller hur? Och där är det mycket sång om kärlek. Det är nästan ett givet ämne i alla låtar. Så handlar det om kärlek, eller snarare om förälskelser, vilket kanske inte är riktigt samma sak. Men döden då, det är ju inget ämne som man vinner slagerfestival. Det vinner man inte Mello på, va? På det temat. Inom bluesgenren däremot, där är det mer vanligt med lidelsen så här, som en smärta, och att man kärlekens pris kan vara döden och så här. Och då är vi ju ganska nära evangeliets tanke där. Alltså Jesus väljer ju döden i ett drama där kärleken är själva drivkraften. Men i dagens text så ställs ju, det är det som är så konstigt, alltså kärleken ställs inte emot döden, va? Eller hur? Utan istället så jämställs den med döden. Och den säger då att kärleken är lika kraftfull som döden, lika obeveklig. Jag gillar obevekligheten här på något sätt, det gör det hela begripligt. För döden är ju inte motsats till kärlek. Motsatsen till kärlek, det är ju någonting annat, det är hat. Men i dagens text så är det ändå så. Vi säger att på något sätt så är kärleken inte förhandlingsbar. Det är naturligtvis en jättebra text att läsa i samband med vigslar och sådana här grejer. Men just i det här sammanhanget handlar det ju faktiskt om Guds kärlek. Det handlar om en kärlek som räddar världen. Och döden är förvisso fullkomligt oundviklig. Men det är kärleken också. Jag brukar säga till brudpar och såna här. Jag brukar också säga ibland människor har så kallade kärleksbekymmer. Så brukar jag säga så att kärlek är inte en känsla. Och då brukar de höja på ögonbrynen så här. Det var väldigt tråkigt tycker de. Kärlek är inte en känsla, för de var ju så mycket känslor själva där så att hälften kunde vara nog ibland. Och i dessa slagertider då, att påstå där och det mello och säga att kärlek inte är en känsla kan nog vara rent provocerande skulle jag tro. Men jag vidhåller det ändå. Stenhårt, jag viker aldrig på den punkten. Kärleken är inte en känsla, därför att känslorna, oavsett vilka de är, oavsett vilka, alltså jag har massor med känslor. Wow, hälften kunde vara nog. Även om de är starka och så vidare, så är känslorna så är våra. Vi äger dem. Känslorna är våra privata ägodelar. Och därmed är vi också fullt ut ansvariga för dem. Att ha känslor, vet ni. Det är ungefär som att ha hund. Hunden kan vara glad. Den kan vara tillgiven. Den kan vara pigg och glad och sur, arg, till och med aggressiv. Men det är ändå du som är ansvarig för vad hunden tar för sig. Alltså om hunden blir precis galen av ilska och biter folk på goda grunder, så är det du som får stå till svars för det. Det är din hund. Du kan aldrig skylla på hunden, eller hur? Och på samma sätt så kan du aldrig någonsin skylla på eller ens hänvisa till dina känslor för att få på något sätt din vilja fram gentemot någon annan, eller när du har någonstans har begått någonting som överilat eller så, va? Kärleken är inte en känsla, därför vi äger inte kärleken. Den kan överhuvudtaget inte ägas. Den kan mer betraktas, ska vi säga, som en gåva eller kanske till och med rent av en egen storhet som vi kan förhålla oss till, ha tillgång till, som vi kan gå in i, som vi kan leva i, vi kan vara i, men vi äger inte kärleken. Gud äger kärleken. Gud är kärlek. Jag möter ofta människor som tvivlar starkt på att de är älskade. Det är en vanlig åkomma faktiskt. Många människor tvivlar starkt på att de faktiskt i grunden är älskade. Och anledningen till detta kan vara väldigt många. Men jag kan lova att det beror påfallande ofta på en känsla av skuld. Och då menar jag inte enbart den här känslan av skuld som uppstår hos varje frisk människa när hon har begått någon dålig handling. De fallen är ganska enkelt. Att känna skuld när man har gjort något tokigt, något ont, det är ett gott tecken. För då har man ett friskt samvete och då är förlåtelsen den raka och goda vägen till upprättelse. Utan jag menar den skuld som är mycket mer komplicerad. Alltså det är den som bottnar i en upplevelse av att inte räcka till. Det har med föräldraskap att göra. Den har med relationer att göra. Den har med utbildning, skola, yrkesliv att göra. Den har med en massa saker att göra och är i grunden beror på att vi lever i ett samhälle där kraven på prestation har blivit smärtsamt höga. Inom 1000 områden, i fråga om allt ifrån hälsa och personlig levnad till engagemang för fred, rättvisa, världens klimat och så vidare, så förväntas ett ansvarstagande, ett personligt ansvarstagande där jag ytterst får stå till svars. Så ser livet ut idag. Tungt vilar barnens, familjens, Sveriges, världens öde på våra axlar. Det är inte konstigt då om man känner att man inte räcker till. Det är inte något konstigt. Det är ju egentligen fullt naturligt. Och det är lätt då att känna sig, om man inte känner att man inte räcker till, så känner man sig som en otillräcklig människa. Och att under de omständigheterna känna sig genuint älskad, det är verkligen ingen självklarhet. En skuld som uppkommer ur ett rent begånget brott, va, är begripligt, oproblematiskt. Men den skuld som uppkommer ur känslan av att jag alltid och överallt gör mitt allra bästa utan att detta därför någon gång blir nog, det är mer komplicerat. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull. Att ingen annan är som du. Skaldade Ingemar Olsson 1978 faktiskt. Den här strofen blev så populär, eller den fick sånt genslag liksom i folksjälen, så att den till och med hamnade på svensktoppen. Jag vet inte om den gjorde det med. Den hamnade i psalmboken, hur eller hur? Vilket är kanske en ännu större prestation. Den citeras jätteofta, överallt. Den används, kan jag säga, jag kan avslöja för den. Den används bland annat av en tokig så kallad framstegscoach. Han bor i Skövde och heter Jesper Karon. Han har citatet på sin Facebook-sida. Han säljer sådana här jättedyra föredrag. Och där står det, där har han citatet på sin sida, och där antyder han att det är han själv som har hittat på det här. Och han får en massa cred för det. Ingemar Olsson är jättearg på honom. Så visst var det kraft i de orden, va? Eller hur? Det många inte vet då, det är att också det här citatet används som ett ironiskt hån av människor som dignar under dessa dagliga ansvarskrav. Jag har hört det ganska ofta. Och det är också begripligt. För hur kan man tro att man är älskad om hela ens känslovärld skriker det motsatta? Det är klart att man inte tror sig älskad i ett samhälle, om man dessutom menar att kärleken är en känsla. Du tittar in i ditt känsla. Någon säger till dig att kärleken är en känsla. Du tittar in i din själ, tittar in i ditt hjärta och upplever dig bara otillräcklig och oälskad. Det är klart då att du per de facto inte är älskad. Det är en naturlig slutsats. Johannes då, evangelisten Johannes, han skriver på ett ställe så här. Pratar om Guds kärlek, om frälsningstanken och så vidare. Och sen skriver han så här: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni är Guds barn. Och det som är det bärande ordet i den frasen, det är ordet veta. Det är själva nyckelordet. Och det har med kärleken att göra, eller hur? Den som är Guds barn är älskad, även om känslan säger någonting annat. Vårt barnaskap med Gud är kärlekens garant. På samma sätt som den kärlek som jag vet att mina föräldrar hyste till mig berodde just på mitt barnaskap. Jag hade den stora glädjen att vara älskad av mina föräldrar, genuint. Nu är det så att mina föräldrar var inte extremt kärleksfulla mot andra människor. Alltid. Men jag var inte otrevlig heller, men ni förstår vad jag menar. Men just denna denna förbehållslösa kärlek, alltså det här att vad jag än gör, vad jag än tar med, så är de på min sida. De står på min sida. Även om de inte tyckte att jag gjorde bra saker, så svek de mig aldrig. Deras kärlek var alltid, fanns alltid där. Detta berodde på mitt barnaskap. Där skriver jag för att ni ska veta att ni är Guds barn, skriver Johannes. Det är en ganska viktig poäng. Min pappa då, han hette Erik. Han var en lite av en profil i samhället vi bodde. Han var lite halvkändis så där lokalt, och när jag kom ut på samhället ibland som barn, man gick i affären och ibland vart man skickad till järnhandel för att köpa någon konstig skruv som han skulle ha, och då säger de så här: "Är det du som Eriks pojk?" säger de. Alltså hade jag tvivlat på det på samma sätt, alltså veta, hade jag lagt det i min känslovärld, så hade jag kanske svarat ja, jag tror det, eller det känns så idag, det känns så. Eller alltså, är du Eriks park? Ja, jag vet inte riktigt. Då hade ju ryktena börjat gå, alltså, i samhället. Han vet inte vem som är hans far, liksom. Men så förhåller vi oss ofta till Gud, eller hur? Är du ett Guds barn? Liksom, så här, aha, jag tror det. Så. Jag tror det. Så, men så, då frågade jag, så, är du Torsten Cederqvist pojk? Ja, jag tror det. Det hade inte varit bra, va? Eller ännu värre, jag vet inte. Vad säger Ulla om det, liksom? Förstår ni? Alltså, Johannes säger, detta skriver jag för att ni ska veta detta. Det är ett faktum. Jag kan ärligt säga att för de flesta gångerna då, när det var att vara son till Erik Blomberg, det var inte varje gång, det kändes inte bra alla dagar, kan jag säga. Det ska jag villigt erkänna. För det mesta kändes det inget särskilt alls. Men det var så. Det var ett faktum. Och ur detta faktum ägde jag en förbehållslös kärlek. Så var det bara. Man kan ha mycket känslor inför kärleken, men den är verkligen inte en av våra flyktiga, våra oberäkneliga, ibland till och med bedrägliga känslor. Den är obeveklig. Den är obeveklig som död. Och texten har egentligen då, den här som vi läste, både jag och Linnea, det har faktiskt inte så mycket med bröllop och romantik att göra. Även om man läser den där, det passar det. Men det är inte dess ärende. Det är en mycket smärtsam, faktiskt. Smärtsamt osentimental och totalt oromantiskt påstående som säger att det finns bara två saker som det råder fullständig visshet om, oavsett vad du känner. Det ena är att du ska obevekligen dö. Det andra är att du är obevekligen älskad. Alltså, hur hanterar man detta? Det är ett påstående som säger att du ska obevekligen i graven. Men du är på samma sätt obevekligen älskad av Gud. Nu skulle vi nog sjunga den här egentligen, sången. Du vet väl om att du är värdefull. Nu förstår ni ju djupet av detta. Men jag tror vi ska ta... Jag tar upp den där mikrofonen. Jag lånar den. Ska ni ha den mer? Nej. Då kan jag micka upp min gitarr lite. Den har nummer 697. Så kan ni slå upp den. Och då är det så här att själva den refrängen där, den är ju känd. Den kan ni alla sjunga med i. Sen kommer det lite knepigare i verserna där, men vi hjälps åt så ska det gå nog bra, va? Thank you.
tvivel om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du närvaras i oss år. Gud Fader själv, han accepterar dig ändå, och det kan du lita på.
Vi ber. Herre, vi ber dig att du ska tydligt påtala kärleken i våra hjärtan. Din kärlek till oss. Du ser oss, Herre, var och en här i vars känslovärld. I det inre känslorummet där det finns väldigt mycket lite av kärlek och självkärlek. Där vi upplever sorg och utanförskap. Där vi upplever förlust. Där vi upplever otillräcklighet och trötthet. Och en oro för att inte ha gjort allt det vi borde. Herre, när vi mäter våra känslor med kärleken så konstaterar vi att det slår ganska dåligt ut. Och då får vi lätt för oss att vi är oälskade. Herre, vi tackar dig för alla de känslor som vi kan ha inför kärleken. Herre, vi ber dig, Herre, att du på allvar ska lära oss att kärleken är någonting annat, någonting större. Herre, vi ber nu för alla människor runt om i världen som just nu känner att de är fullständigt utlämnade och död, ondska, förgänglighet och våld. Och mot fattigdom och törst och svält. Vi ber här att du ska hjälpa. Och vi ber här att du ska ösa kärlek över vår värld. Så att ondskan inte blir större. Herre, det får inte bli värre. Herre, vi ber för alla de förbönsämnen som också finns i våran böneburk. För det lilla, för det stora, för det nära och all för all tacksamhet som vi känner också för allting. All glädje. Herre, välsigna våra församlingar. Välsigna din kyrka runt om i världen. Alla som kämpar på olika sätt för ditt rikes skull. Och så vill vi förenas i den bön som du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.